har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, välkommen. Kul att se dig här igen.
Tack, kul att jag får komma. Var har jag kommit någonstans? Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden Magasin med mig Helene Rothstein. Idag så ska vi prata konst, och det är inte så konstigt eftersom vi har ett nytt rekord på den svenska konstmarknaden. Och det var en oljemålning av Anders Zorn som såldes för över 32 miljoner kronor vid en auktion på Bukowskis för mindre än 2 veckor sedan. Man slog därmed det tidigare rekordet för ett svenskt konstverk som har legat på 26 miljoner kronor. Och det var också en tavla av Anders Zorn. Men det är faktiskt inte det här vi ska fokusera på, de här etablerade, fina, traditionella, gamla konstnärerna. Utan tvärtom så ska vi träffa en som fokuserar på samtidskonst. Och det är Björn Wetterling. Han är en känd gallerist i Stockholm. Och jag träffade honom i den här podden precis när coronakrisen hade slagit till. Och affärerna hade gått käpprätt åt helvete. Utställningen hade ställts in, ingen kom och besökte galleriet, och Björn Wetterling satt där och ringde runt till olika miljardärer. Nu så blev jag nyfiken, hur har det gått för hans galleri och hur går det för den svenska samtidskonsten? Hur gör man för att bygga upp en värdefull konstportfölj, och varför tycker han att det ser så bedrövligt ut inne på svenska börsföretag? Häng med in!
Jag har kommit till Wetterling Gallery och en utställning med Angela de la Cruz. Och jag heter Wetterling Björn.
Och du är en av de första pionjärerna, kan man säga, inom samtidskonst i Sverige, eller?
Ja, i alla fall hållit på i 45 år, så det är ganska länge.
Ja. Är det 45? 78 har jag.
78, ja, det blir det. Nej, det kanske inte är så många ändå. Det är nästan det i alla fall. Ja.
Men sist jag var här så satt vi ju i ditt kök där bak. Kan vi gå dit?
Ja.
Vad är det här för tavla förresten?
Den här.
Det här heter Love Lundell.
Ja, det vet jag faktiskt. Den var ganska spexig.
Den är ganska spexig. Den är något svårsåld kanske.
Är den här?
Ja, med två snorrar på samma gång. Då blir det svårt.
Ja, och...
Som, vad äter då? Äter frukt?
Ja, du, det är väl... Jag kan inte svara på det. Det ser ut som att det kan vara frukt, knappast vara bacon. Va? Men något är det i alla fall.
Men är ni också festlig? Är det så?
Ja, den är härlig. Men så fort du kommer... Nakna karar är inte lika roligt som nakna tjejer. Och när det är en snorre med och nu är det två snorrar på en gång, då är det görsvårt.
Okej. Okay. Ja, där ser man. Men det har alltid varit så, eller?
Ja, det är alltid så. Nakna kvinnor i konsten, det är ju hur gammal som helst och hur enkelt som helst eller vanligt som helst. Men däremot, när det kommer till karar och nakna snorrar, och speciellt om den står, så är det ännu värre. Det är görsvårt.
Ja, är det?
Ja, det är görsvårt.
Vill du ha vatten eller kaffe?
Jag ser gärna lite vatten. Vad ska du ha? En sak som jag kommer ihåg från när jag var här, det är att du satt och ringde runt massa miljardärer, ja, på en lista.
Det gör vi fortfarande. Ja, det gör vi fortfarande, och då kommer vi så fortsätta, annars så försvinner, annars så blir det inget. Miljardärer, det har ingen värde. De som inte är miljardärer, ingen mina kompisar, men jag har en egentligen lista som jag då kör på hela tiden. och se att det är någon som då väcker intresse, och då håller jag på tills jag avslutar, oftast.
Men jag kommer ihåg att du, eftersom du gick ner så pass mycket, det var ju otroligt mycket det gick ner.
Ja,
vad sa du, från 40 till 50 till 11?
Ja, ungefär.
Mm. Vad gjorde du för någonting då? Under coronakrisen, för folk inte kunde komma?
Folk kom inte in där, det gick inte folk. Det var inte rörliga, det blev ju tvärnit. Va? Och ja, det var bara biter i suräpplet. Men jag har varit med om sånt förr, så att det är inte första gången. Den här gången hade vi likviditet så det räckte. Och fick lite hjälp. Men däremot 89-90-talet, då var det ju fullständig katastrof. Då satt ju alla i samma båt. Det gjorde man inte nu under corona, för det genererades ju pengar. Börsen gick inte speciellt mycket ner, utan tvärtom. Och då, när börsen är glad, så är det oftast lättare. Det är alltid lättare att sälja dem, för då har vi tillgänglig kapital.
Ja, men de här då som du satt och ringde runt, för jag uppfattar också som att du liksom ringde runt mer än vanligt.
Ja, det gör jag. Nej, det tror jag inte.
Inte?
Nej, det tror jag inte. Det är nästan omöjligt.
Ja. Men när du ringer, då måste du ändå vara vana vid försäljare. Ja. De här som är liksom... Hur övertalar man någon som ändå håller på med affärer att här finns en tavla som passar just dig? Vad har du för säljtrick?
Ja, du, det kan jag inte berätta så tydligt. Ja, det... Vad ska jag säga? Jag ringer inte bara för att sälja hela tiden. Jag ringer också bara för att fråga hur du mår. Va? Och är det någon som då, vad fan ringer du nu igen och ska sälja? Nej, jag frågar hur du mår och hur är vädret i, där och där. Va? Och då tappar de nästan alltid hakan och då blir det mycket lättare. Då sänker de garden och då vet jag hur man slår till då. Va?
En annan sak som vi pratade om när jag var här senast var att under krisen så sa du att man går tillbaka till det man känner till. Och så sa du, det är det som händer när kriser slår till. Håller du fast vid det fortfarande?
Absolut, det har man ju sett nu de senaste året, har ju Buckan slagit rekord. Va? Och nu i höst har det varit gott och ofantligt bra för dem. Och det är egentligen sorgligt tycker jag, därför att vi lever, du och jag, just nu i vår tid, och det är ju vi som ska skapa nästa generations mästare. Men då går de lika förbannat till våra kära auktionshus, då, kära inom parentes. Och vi har ju då även lämnat in printer av Natalie Edemont som vi tar 16 500 kronor för. Och då har den sålts för över 50 000 på Buckan. Och då undrar man ju egentligen, hur står det till? Att det är ju bara så att telefonsamtal eller gå på vår hemsida och titta på liknande verk.
Någonstans kanske man, du skulle också kunna lära dig något utav, eller vad, hur tänker du själv att det har blivit så?
Ja, det är det jag tänker på hela tiden. Hur börjar jag mot för att kunna matcha dem på ett eller annat sätt? Men det har jag inte hittat den lösningen än. Så kan du hjälpa mig så är det jättebra. Eller någon annan som hör det här, så säg, ring mig omgående så ska jag gärna ge ett gott pris på en tavla så om du kan hjälpa mig att lösa den nyckeln.
Om man tänker på den här branschen känns ju, det kanske är jag som inte är helt insatt, men den känns ju helt odigitaliserad också, hela galleribranschen. Är det så?
Ja, inte riktigt, det kan man inte säga, men vi finns ju på nätet och alla andra gallerier finns på nätet. Men vi är inte lika proffsiga kanske som auktionshusen är. Men vi hoppas att vi kan ändra på det. Vi håller på att jobba på det.
Men finns det en gemensam stor plattform för alla er?
Nej, det gör det inte. Tyvärr så har gallerierna väldigt svårt för att samarbeta. Det vore mycket bättre att samarbeta, men det gör vi inte så mycket.
Och du som har varit i branschen länge, skulle man kunna samarbeta på något sätt som man inte gör idag, som du har tänkt? Eller du kanske inte är så sugen på att samarbeta heller?
Absolut. Kan jag få sälja mer av mina levande konstnärer så att de kan försörja sig, så är jag beredd på att hjälpa till eller lyssna på och hitta lösningar. Absolut.
Men att man inte är så bra på att samarbeta, vad beror det på, tror du?
Jag kan inte svara på det, men det kan bero på gamla vad heter det, traditioner om att man är så rädd om sina egna samlare då. Mm. Så att man då inte vågar lämna ut sig själv, vilket är ganska tråkigt. Det finns plats för oss alla och lite till, för det är ytterst få som köper konst. Och vi vill ju ha in nya kunder som vill köpa, som kommer in och tycker att det är jättekul med samtidskonst. Men däremot så har det kommit in nya aktörer som egentligen bara ser konst med finansiell placering. Och det gör svårt. Va? Man ska vara medveten om att all konst går inte till himlen. Utan det är långsiktighet som gäller och man ska gilla det man hänger på väggarna. Och det där kanske jag pratar mot mig själv, för jag gick själv i, när jag började min verksamhet så gick jag väldigt mycket på finansiella placeringar. Så att, men jag hade tur, jag var på rätt plats och rätt tidpunkt på 80-talet med de här stora amerikanska konstnärerna. Idag så är priserna enormt mycket större och det är otroligt mycket svårare att kunna ha konst med finansiell placering. Men om du har en jättemycket pengar så lägg 15-20% på konst.
Det låter ganska mycket, 15-20%.
Ja, det är väl inte sådär jättemycket. Om har du 100 miljoner så kan du väl bränna 20, det gör väl ingenting.
Och om man ska se det som en finansiell placering, du har ju säkert flera kunder som arbetar så.
Absolut. Ja.
Hur tycker du man ska resonera då?
Ja, först och främst ska du gilla verket. Därför att konst är ju inte sånt som bara går upp. Och konst är också en otroligt långsiktig investering. Det vi säljer idag för, vad heter det, ett antal x kronor kan imorgon vara värd mycket, mycket mindre än om 10 år, kan det vara värt hur mycket som helst. Och vi har ett jättebra exempel. Jag kan ta Roy Lichtenstein, så var vi 3 stycken som köpte det dyraste Roy Lichtenstein-verket någonsin av Leo Castelli 1990, tror jag. För 1 050 000 dollar. Det är 2 kända svenska fastighetsherrar som var med mig då. Sen blev jag tvungen att sälja min del till en av mina killar, kompisar då. Jag sålde den för 30 eller 35 000 dollar för banken tvingade mig att sälja. Och sen sålde vi verket totalt sett för 260 000 dollar efter några år på 90-talet eller början på 2000-talet. Idag skulle du få 8-10 miljoner dollar för det. Det är ett väldigt bra exempel på hur man ska se på konst.
Det tankesättet förutsätter ju också att det kommer vara ungefär som det har varit hittills. Kommer det fortsätta liksom framåt också, eller?
Det är jag ju ingen, Jesus nummer 2. Det vore ju jättekul att vara det, men det är jag inte. Men däremot så har jag varit med så länge så att jag kan se att konsten följer också börsen, konsten följer trender. Det finns massa saker som då faktorer som spelar in. Men jag som gallerist kan inte säga så här till min konstnär: nu är du ute, nu skiter vi i dig i 5 år. Men kom du tillbaka om 5 år så är du inne, då kör vi dig igen. Utan vi har ett långsiktigt förhållande med alla våra konstnärer. Och vi är med dem i vått och torrt. Ibland så slutar vi samarbeta, men det är ytterst sällan så vi hoppar av konstnärer eller de hoppar av oss.
Hur ser du, nu sa du att nu var priserna ganska höga. Eller?
Ja, många verkar ju jättehögt när du ser på auktionsmarknaden. Är ju det som styr oss mer eller mindre. Och det kan vi aldrig komma ifrån, men vi sätter ju inte priserna efter auktionsmarknaden. Vi försöker sätta dem på ett rimligt sätt.
Hur avgör du, när du ska, nu har du varit i den här branschen så länge, men hur avgör du vad du ska sätta för pris? Eftersom du också är ganska nya konstnärer, eller inte helt nya. Många har varit verksamma nu i 20 år.
Ja, men är du väldigt unga konstnärer? Det är ju ett samarbete mellan mig och konstnärer. Ibland är det ju så här. Och så känner man efter i luften vad man tror man kan få ut. Det är ingen vetenskaplig, vad heter det, verksamhet vi håller på med. Vi håller på med känslor, vi håller på med så mycket annat. Du behöver ju inte köpa en tavla eller ett konstverk. Vi tycker naturligtvis det är jättekul om du gör så, men det är ju inte det nödvändigaste du måste ha varje dag.
Och om vi då ska fortsätta med de här finansiella, om man ska se det som en finansiell investering. Du säger, för det första ska man gilla verket.
Absolut.
Finns det något för det andra?
För det andra ska du köpa riktigt kända konstnärer och du ska bara gå på, vad heter det, tjäna pengar. Ja. Köper du unga konstnärer så är det precis som att köpa ett venture capitalbolag, det är ingen skillnad.
Man vet inte vad man får.
De mesta är, ja, du vet ju att du får ett bra konstverk. Men de mesta av alla unga konstnärer är pannkaka. Men då har du ett bra verk på väggen. Och det har inte kostat så jättemycket, förhoppningsvis.
Du säger att de mesta unga konstnärer, det blir pannkaka. Hur... det är för att det är så många, eller? Hur kommer det sig?
Ja, men det finns ju hur många konstnärer som helst. Vi är ganska få gallerier, men det finns hur många konstnärer som helst. Och sen är konst ofta trend. Sen konstnären ska då leva med att kunna vara uppgång och nedgång, och många klarar inte det. Och det är så mycket annat som spelar in. Vi är på något sätt mamma och pappa för konstnärerna många gånger. Va? Och ska ha hjälp med både det ena och det andra. Va?
Du har ju själv drivit gallerier också utomlands, Singapore var det.
Ja.
Ja. Och sen har ni någon filial i Göteborg eller?
Ja, vi har en liten verksamhet i Göteborg.
Ja, lite verksamhet.
Men vi har ingen som kan sälja för oss där, så du är välkommen. Du kan sätta 5 000 i grundlön och sen är det provision som gäller. Och det är alla som lyssnar på mig, ni är välkomna in. Vi behöver sälja i Göteborg.
Vad ligger provisionen på?
Ja, det har vi inte. Det kan vi ju diskutera.
Det är ganska lite låg första lön. Men...
Ja, men du tror väl på dig själv.
Vad finns det för verket? Vad börjar man med i så fall?
Man börjar med det man tycker det är som hänger på väggarna i Göteborg.
Men ja, okej. Så om man är intresserad ska man höra av sig till dig här.
Ja, välkommen.
Ja. Då pratar vi här om som finansiella investerare man ska tycka om sitt verk. Och sen så ska man också egentligen köpa kända konstnärer om man vill vara på den säkra sidan.
Ja, man är aldrig säker någonstans. Det gäller ju börsen också. Titta på Evolution Gaming. Där jag har några stycken aktier från början. Och min mäklare säger att de kommer att gå upp till himlen och på 1500 nu när de var här. Det var bara några veckor sedan. Va? Jag ska nog sälja. Men jag vågar inte, för min mäklare skulle skälla ut mig. Va? Men titta vad som har hänt idag med 975. Va? Så att även det där säkra på börsen är ju inte så säkert. Trots allt.
Vad har du mer för aktier förresten?
Ingen svärmorsportfölj. Jag har sånt, bara aktier som är högriskaktier, mer eller mindre.
Kan du säga någon mer?
Ja, Optifreeze. Optisept heter de nu.
Ja.
Och sen är ordförande ett börsnoterat företag också. Det heter Intelligo.
Vad gör de?
De håller på med UV-strålar. Men jag ramlade in på det av misstag. Men ja, så att jag hade, min dröm var att bli börsnoterad vd före 30 års ålder. Men nu i alla fall är jag ordförande i ett börsnoterat företag. Så det blir ju ganska bra till slut.
Men du vet ju, din bakgrund där på Handels, också undervisar du på Handels också i flera år. Och så var du börsmäklare ett tag. Ja. Är det något du kan sakna med det i livet?
Nej. Nej, det kan vara roligt. Och jag tycker det är roligt att studera, vad heter det, börsen, och vara med och späcka i den. Va? Men annars, det är ju bara pengar. Pengar är ju också en illusion. För alla de människor som har hemskt mycket pengar, så spelar ju ingen roll för dem egentligen. Men de som inte har några pengar har ju alltid en dröm, en illusion om, tänk om jag hade det och det och det och det. Då kan jag göra det och det. Och plötsligt så är det ett antal som jag känner som har blivit otroligt förmögna. Sen då? Vad gör du med 1 miljard kronor? Icke förty så tycker de ju hemskt roligt att pruta ner mig, va?
Kan du bli provocerad ibland när du träffar väldigt rika människor där du vet att det här spelar ingen roll liksom för dig egentligen?
Nej, jag är så van vid det. Så jag tänker, fan, kan du inte unna mig och konstnären någon pengar? Men jag är så van vid det, så att det är ju ett spel. Jag är ju glad att jag får sälja också. Va? Så att jag gillar alla mina kompisar eller de som köper dem med. Oavsett om de har prutat sönder mig eller inte. Va? Det är ju ett spel för dem och det är ett spel för mig. Va?
Du var precis i New York, vet jag.
Ja, New York och Los Angeles. Jag kom hem i går morse där, för jag är jätteläggad.
Hur skulle du säga att coronakrisen har slagit mot de nya konstnärerna i, jag vet, i USA, för stort att säga, men där du var då, New York och Los Angeles?
Ja, det är så svårt att säga överhuvudtaget, men i alla former av kriser så är det alltid mycket svårare att sälja det unga och det samtida. Då vill man gärna.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är ju nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen, och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll, både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podden marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Ja, det gamla. Trygga. Det är ingen corona. Jag har testat. Jag tittar ju på mina nära och kära, mina konstnärer. Jag har varit hälsa på Frank Stella i hans studio. Jag var hälsade på Bröderna Stan i studion. Jag var och träffade, vad heter det, Edru Shea i Los Angeles, och träffade Iska och Sebastian Blank till bland annat.
Mm. Vad säger de då? De är väl ändå, även om de är nya, de är ju ändå etablerade, ja, allihopa de här.
De har klarat sig väl. Ja, som jag ser det så har de haft det hyfsat.
Ska vi säga den svenska samtidskonsten?
Ja.
Om du jämför den nu mot, ja, vi säger då nästan 45 år sedan du...
Jag var med.
sen du drog igång.
Det är ungefär samma sak. Det är så stor skillnad. Det är tugg. Och det är lika spännande varje gång. Och lika ansvarskrävande varje gång att ställa ut en ung svensk konstnär. Eller ung, vilken konstnär den må du vara, va? Känslan och förnedringen av att inte sälja och förnedringen av att inte komma folk tycker jag är hemska.
Vad säger du då om man är konstnär, man är ung och man är ganska bräcklig antagligen då, om man ställer ut?
Ja,
ja. Kan du inte berätta lite om hur man jobbar med det? Det är ett ansvar,
ja,
för dig.
Vi har ju då, Lo och Johanna jobbar ju då väldigt nära våra konstnärer. Och så jag ringer och frågar hur de mår och hur det känns och allt möjligt. Och ibland så blir det kris och panik och då får man hjälpa till. Ja, det kan vara att de inte har självförtroende och tycker inte de kommer någon vart. Det kan vara att de inte har pengar. Och har vi pengar då så hjälper vi till.
Lånar du?
Absolut, jag har säkert lånat ut flera miljoner som vi aldrig får tillbaka. Men det gör jag med glädje.
Men om man ska gå lite hård då, och ifall man är alltså man kan ju ha otur med timing, kan jag tänka
det
mig.
Det kan man nog säga.
Men om man också ska vara lite hård, om man inte säljer, då kanske man också ska göra något annat, eller? Nej?
Det har jag aldrig sagt till någon konstnär. Nej, nu får du skärpa dig, nu får du göra något annat istället, det här funkar. Så enkelt är det inte. Och alla de konstnärer som vi jobbar med, som vi tar upp, tycker vi är jätteduktiga. Och ibland så går det ju käpprakt åt helvete och sådana som krisar ihop, och då hoppas att vi kan vara till stöd för dem och hjälpa upp dem igen.
Och finns det då något, om man då, för jag vet ju man arbetar ju väldigt länge med en utställning, liksom att det är ju som en show, kan man ju säga.
Absolut, ja. Det är som en Broadway-show.
Ja,
och ibland så är det fiasko.
Ja.
Och det gör man på Broadway, det har vi med oss också. Och sen kan det vara då, när det är riktigt dåliga tider, kan det vara jättesvårt att sälja. Och då får man väl låta det bli, då sätter det i lagret och så säljer vi sen förhoppningsvis. Mm. Här ute har vi ju en fantastisk utställning nu som vi stänger på söndag. Angela de la Cruz, som inte har sånt så mycket som jag vill.
Från Spanien?
Hon är spanjorska och bor i England, som i somras blev nominerad till den bästa kvinnliga konstnären på Royal Academy sommarshow till exempel. Mm. Och alla här i galleriet tycker det är fantastiskt. Och det är lite udda naturligtvis. Men det är top of the edge och det är den bästa utställningen Stockholm har, eller har haft just nu.
Och sen, sen efter det så är det en grupputställning, har jag förstått. Ja. Och då är det ett gäng svenska konstnärer.
Då är det ett gäng svenska konstnärer.
Ja, och vilka är
det? Det är Ylva Seder, det är Love Lundell, det är väl Dina Isius Berlin och det är Anna Kamner och Anna, vad heter hon nu då? Våra senaste tillskott. Ja, det kommer strax.
Är alla konstnärer alltid knutna till ett visst galleri eller kan man också liksom göra slut och sådär?
Ja, det kan man göra slut. Det gör man ju både med män och kvinnor och för annars måste. Och det händer med konstnärer också, absolut. Men det ska man, jag säger till alla mina konstnärer, om du gör slut med mig så tills att du har ett annat galleri innan du gör slut. Man ska aldrig lämna ett galleri utan att ha ett galleri.
För då blir man också så sårbar.
Ja, man blir oerhört sårbar. Sen kanske de tycker, vad fan, har man lämnat det galleriet? Vad är det nu som inte stämmer? Så det ska man passa sig för.
Och då, hur mycket får ni? Om ni säljer
50-50.
50-50?
Ja, ungefär.
Ja, är det... Ni får också ganska mycket? Eller tycker du ni får för lite?
Nej, jag tycker det är väldigt fair. Vi står för alla kostnader, allting, ifrån studion. Och så står vi och gör en katalog. Vi försöker få utomlands. Så nej, jag tycker det är fair. Mm. Ja, vi tycker inte vi får för lite heller. Nej, jag tycker det är helt okej.
Är det standard i branschen?
Det är standard i branschen, ja. Absolut. Men däremot när det gäller amerikanska eller riktigt etablerade konstnärer, då får vi mycket mindre, va? Kan vi få ända ner till 10% om det gäller någon riktiga storslagna konstnärerna.
Men då säljer de också för större belopp?
Ja, alldeles rätt.
Vad är det största beloppet som ni har fått in här någon gång för ett enskilt verk?
Ja, du, vad jag tror. Det är några... brutto är det väl 2 miljoner dollar eller något sånt där. Tre, jag kommer inte ihåg.
Och finns det något där du säger att en del av prissättningen, ja men det är mellan tummen och pekfingret, sen om någon etableras kan man ju se ungefär, då är det lättare att förstå. Men vad är den största liksom felprissättningen du har gjort neråt? Har du någon sån?
Nej, inte just då, men efteråt så kan vi...
Ja, jag menar det.
Ja, efteråt kan man se att det gick käpprätt åt helvete för vissa konstnärer. Och det är en av dem, jag ska inte säga namn för då kanske jag får in varenda en där, som köpte. Och som vi sålde ända upp till $150,000 och det är inte värt något idag.
Och har du fått negativ feedback då från köparen där?
Klart, de blir arga. Vad ska jag? Men andra sidan så är det ju så här, köper du aktier för börsen så kan du inte gå till mäklaren och skjuta honom heller. Men det är mycket känsligare med konsten. Det är mycket, mycket känsligare.
Jag har träffat några som, sedan jag var här, ja. Så ibland när man har träffat, hur ska jag säga, för jag vill inte röja någon här för mycket, men företrädare för något bolag eller stora ägare i svensk näringsliv som är konstsamlare.
Ja.
Många vill ju vara väldigt diskreta med det.
Ja.
Och det handlar väl om säkerhet, eller? Eller handlar...
det är väldigt olika.
Ja.
Det finns ju väldigt fina, bra, fantastiska familjer som köper konst som är hyfsat offentliga med det. Vi kan inte röja dem, utan det får de själva tala om i så fall. Va? Men det är ju också inte speciellt vanligt att näringslivet köper konst. Det är ytterst få som köper konst. Och det är sorgligt att se hur dåligt det ser ut på väggarna på stora börsnoterade företag. Skäms. De borde skämmas när de tittar på väggarna. De ska vara med i sin samtid. Och sen kan det bero på att man inte får dra av det, men det spelar inte så stor roll.
Men ofta, för det är väldigt stort företag, de ska vara om inredning, så här, då jobbar man ju med proffs helt enkelt.
Proffs, ja, när det gäller inredning så är det ju... Man tänker inte på väggarna, man tänker på allt annat som kan kosta hur mycket som helst.
Ja.
Och så kommer det till väggarna, så kommer en taskig affisch där istället. Skärp dig i näringslivet.
Ja. Finns det något särskilt? Jag har faktiskt inte tänkt på det själv. Jag är ju i många lokaler. Jag har nog inte riktigt tänkt på väggarna så ofta.
Tänk på det varje gång, så får du påpeka det här, tycker jag. Det får du själv.
Ja, men Däremot kan jag säga, nu vet jag inte vad han, om han jobbar kvar där, men jag kommer ihåg en som heter Johan Hessius på Lindahl,
ja,
advokat. Han är intresserad, och Kerstin Hessius. För då slog det mig när jag var på deras kontor att det var extremt rolig konst. Ja. Liksom på,
ja,
på
och där har du hade en som heter Jan Widlund på Vinga också till exempel. Ja. Ja. Och du har väl också då på Cederqvist har väl också en samling. Med.
Ja, kan
ja. Men det handlar också om, det är ett fåtal, tänk efter hur många revisorer det finns och advokatkontor det finns. Det är jäkligt få som är duktiga.
Ja, och det säger också något att jag kommer ihåg det.
Ja, det gläder mig.
Ja.
Kommer du på något bolag som bara, herregud, vad har de här egentligen som du kan...
Ja, det jag tänker inte lämna ut dem då. Då blir det en gösura för mig. Nej, men
de har väl...
så kan du själva rannsaka, titta, vad har jag på väggarna? Kom och hjälp mig och dö. Du, det, svensk näringsliv behöver, vi behöver er och alla våra unga konstnärer behöver er, och det kostar en spottstyr om ni satsar några 100 000 någon miljon eller inte. Tyvärr så är det så att svenska skattelagstiftningen är ju mot samtidskonst eller mot konst överhuvudtaget. Man får inte dra av det, och om jag skulle få välja så skulle man sänka momsen till 6% som på böcker. Och så skulle man införa avdragsrätt på samtidskonst, det som köps från gallerier eller konstnärer direkt.
Vad ligger då momsen på nu?
25, och 12% för konstnären och 25% för oss.
Och hur är det för bokhandlar?
6%.
För bokhandlarna också?
Ja, jag tror att det är 6%.
Ja.
Är det en fråga som du har drivit av?
Det har vi drivit, men det har inte blivit något så. Jag drev det när jag var ordförande i vad heter det, Galleriförbundet, men det fick jag, det var njuggigt, det var Moderaterna som bestämde då.
Mm.
Men jag kom inte ens fram till Borg, de släppte inte igenom mig.
Nej.
Men det kanske ligger något i det, att liksom...
Det ligger i absolut, ja. för vill alltid dra av.
Ja.
Det är mycket bekvämare då.
Och det där vet du, för du är ju faktiskt också, du har ju en revisorbakgrund,
ja,
lite.
Ja, jag kan ju det här. Jag har ju faktiskt varit lärare på handelsredovisning och koncernredovisning, så jag vet vad jag pratar om.
Mm.
Det hade varit mycket bättre.
Mm.
Men många börsbolag tycker jag också, om man går in, då har de ju själva produkterna kanske, om man är på Atlas Copco, så har de liksom lite borrar, och sen så har de tavlor på de som har jobbat där innan. Ja,
förskräckligt se gamla gubbar i guldram, tycker jag. Usch. Utan sett någonting ordentligt på vägen.
Men till exempel den här som vi såg här ute med två nakna män och sådär, den, liksom, vissa saker är alldeles för vågade när det är samtidskonst,
det är
eller?
Ytterst få som är, det är ytterst få. Det vore väl kul om du kom in på Handelsbanken och såg den här snorren här. Det vore väl jättekul, då får ju någonting att prata om. Och den är ju ganska oförärlig trots allt, va?
Ja.
Men en naken kar som hänger och slänger, det har aldrig varit bra.
Nej.
Ja, men har du lobbat för det då? Liksom mot börsbolagen? Att herregud, vad
är... Ja, vi försöker, men jag har inte gjort det på ett... Jag har inte gjort det aktivt. Men jag ska försöka nu, mina sista 20 år, ska jag försöka jobba på ordentligt.
Men vad säger du annars? Finns det något föredöme? Vi har ju många restaurang... Alltså, man har ju en blomstrande restaurangnäring. Till exempel hotellnäring. Vad säger du? Vad tänker de? Finns det någon liksom sektor som är
Nej,
bra på konst?
Det finns ingen sektor som har... specialisera sig på att ha bra samtidskonst eller bra konst överhuvudtaget. Det är öar, eller de är pyttesmå tyvärr. Det finns hur mycket som helst att göra. Och det gäller att få en företagsintresserad vd. Det är förutsättningen.
Nu nämnde jag ett kontor som jag kom ihåg. Kan du nämna något ställe som du tycker, men det här är...
Ja, Bonniers är väl självklart. Bonniers, nya SE-banken.
Ja.
Så att det finns några som har tänkt till. Jag blir ju väldigt imponerad när jag ser bra konst på väggarna. Det behöver inte kosta pengar, för samtidskonst kostar väldigt lite pengar. Så att de borde skärpa sig.
Men det ligger också i ditt intresse att säga så?
Ja, men det är självklart. Men oavsett det så tycker jag det är roligt att se riktig konst på väggarna.
Alltså, samtidskonst är ju väldigt spretigt för, till sin natur. Men finns det någon trend som man ändå kan se just nu som är inne?
Det är jag totalt ointresserad av trender. Fullständigt. Ja, det är jag. Därför att jag lever med mina konstnärer och Ulf Linde, som var museichef på Moderna Museet en gång i tiden. Han sa så här, klockan blir alltid 12. Men ändrar du tiden blir den aldrig 12. Och våra konstnärer är inga, vad heter det, abstrakta varelser. De är av vanligt skrot och korn och är känsliga och vill leva gott på sin konst. Det är min förbannade uppgift att se till att de får pengar att kunna försörja sig på.
Hur ser konkurrensen ut för er gallerister i stan till exempel? Eller vilka konkurrerar du med?
Vi har inga konkurrenter, vi har bara kollegor. Däremot de som vi då konkurrerar om, det är ju de stora auktionshusen.
Bucka
bland annat, och Auktionsverket och Uppsala nu, va?
Kan du komma med 2 eller 3 tips? Dels ska man komma hit, förstår jag.
alla gallerier är alltid välkomna. Ska ni komma och titta, gå runt och titta. Vi ska gå också även på auktionshusen och titta på deras samtida visningar. Det är alltid roligt att se och jämföra, va?
Det är väldigt kul också, för det säger också någonting om vad folk har haft också hemma hos sig. Eller det är något, och det är ju brokigt också ofta.
Det är extremt brokigt, men jag brukar också tänka så här, men du köper ju inte begagnade kläder så där jätteofta. Varför köper du begagnad gammal konst, och det betalar du skyhöga priser på när du kan få konst som kommer direkt ifrån konstnär. Det luktar färg här ute. Det är mycket roligare.
Jag tycker också att det kan vara en oas. Alltså om man går på ett museum kan det ibland vara lite så här stirrigt och sådär. Men om man till exempel jobbar mycket eller hårt så kan det vara jätteskönt att gå in på ett galleri som paus, kan jag tycka.
Absolut, tycker vi. Men tyvärr så är det ofta som att vi kommer in i en kyrka, och det kan vara väldigt andligt och fint att komma in i en kyrka. Men det blir också att du får en sån respekt. Om du inte kan någonting och vet ingenting om konst och tittar på Angela de la Cruz här ute. Och så, ja men den där skulpturen, den tycker jag du... Den vill jag gärna köpa. Och så har du kanske någon siffra i huvudet. Och så säger jag, den kostar 85 000 pund plus moms. Då har du redan... Oj, jösses, är jag så okunnig så inte jag kunde fatta att det här kostar så mycket pengar. Då kan du bli lite nervös. Och det hörde jag senast för ett par år sedan, så var det en kille från Småland som kom in. Bröderna Stad, den är ju görst. Den köper jag. Vad kostar den då? Den kostar, jag tror, 80 000 dollar. Han köper den, så han trodde det var kronor. Båda två sa inte en min. De betalade snällt, men de blev ju hysteriska inombords. Jag tänkte, vad fan? Men de kunde inte med och säga att jag inte råd dem, för det hade de ju mer än väl, va?
Den senaste tavlan som du själv köpte, vilken var det? Eller senaste verket, kanske man ska säga.
Det senaste verket köpte jag för faktiskt en och en halv vecka sedan.
Vad var det?
Teckning av Liva Isaksson, Berlin. Fantastisk teckning. En abstrakt teckning.
När jag var här senast så var det ju lite kris. Ja. Ingen kom och ni sålde nästan ingenting. Och ni stänger ju snart böckerna.
Vi stänger 31
31, ja. Hur har det gått?
Det har gått okej.
Okay. Ja, kan man säga någon siffra?
Vi har omsatt ungefär 50 och tjänat 3,2 tror jag. Mm. Plus minus.
Mm. Ett normalår, ett bra år?
Ja, för oss är det bra. Vi brukar aldrig tjäna pengar. Och det handlar bara om att vi inte, för pengarna för mig är inte det viktigaste. Det viktigaste för mig är att kunna producera bra utställningar och kunna göra kataloger och göra utställningar, mässor. Så att om jag hade varit bara intresserad av att tjäna pengar, då hade jag kunnat göra det mycket bättre, men det är jag inte. Pengar för mig är en illusion och är och så förblir. Och jag hoppas att andra skulle tycka samma sak som har råd.
Jag säger tack till dig, Björn Wetterling, för att jag fick följa upp hur det går för dig och er gallerister. Tack för att jag fick komma hit.
Du är alltid välkommen tillbaka och tack för att du ville komma.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein, som idag har besökt Björn Wetterling vid Wetterling Gallery i centrala Stockholm. Mer information, eller framförallt massor av nyheter och aktieråd och massa annat, hittar du på affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Då blir det något helt annat. Håll ut, hej då!